Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att vi får vara samlade som ditt folk. Som din kropp. Som de levande stenarna. Som det Kristusbrev som du skrivit. Och jag tackar dig för att du vill välsigna oss den här stunden när vi ska läsa ditt ord. Jag ber att du ska använda ordet för att bygga upp. Så att du blir ärad upphöjd. Så att du blir känd, älskad och trodd. Så att vi kan gå hem med glädje i våra liv. Tack Herre för att du hör oss när vi ber. Jag tackar dig för att du vill signa var och en precis just där han eller hon befinner sig. I Jesu namn. Amen. Ja, som ni vet så är det ju jättelänge sedan som jag predikat. Det känns som en evighet sedan. Så jag är ju lite nervös. Alltså, du vet, det är ju en sån här övning man måste hålla på med hela tiden. Men nu är jag faktiskt det. Det är lite läskigt. Men skälet till att jag inte har predikat så ofta här, det brukar jag ju faktiskt ha så i början av året. För att jag har ett sånt stort behov av att fnula lite på. Vad är det som ska sägas det här året? Vad är det vi behöver höra? Vad är det som är viktigt? Vad är det som Gud vill göra i våra liv? Och vad är det som han har tänkt för oss var och en? Oavsett om man är liten, yngre, större eller äldre. Och därför så har jag nu tänkt att jag ska tala om det som Bibeln kallar för Guds folk. Som också har en beskrivning av att vara en kropp. Ett hus av levande stenar. Eller ett Kristusbrev. Känt och läst av alla men skrivet av honom. Och då börjar jag med kroppen idag. Och då är det så här, den som tar sin egen plats tar aldrig någon annans. Är ni med på den? Det är inte jag som har kommit på den meningen, det är faktiskt Thomas Sjödin. Han brukar säga det. Den som tar sin alldeles egna plats i Guds folk tar aldrig någon annans. Är ni med? Och det känns viktigt att säga, för det kommer att återkomma under de här tre söndagarna som ligger framför. Jag skulle vilja börja med att läsa ifrån första Korinterbrevet 12. Och det, för dig som är bibelläsare är det här ju jättekänt. Men för dig som inte är bibelläsare så är det ju faktiskt en väldigt viktig text. Och jag har ju inte lagt något emellan, så nu får jag bläddra. Och jag hör ingen annan, för nu läser ni i era mobiler, eller hur? Men jag läser i första Korinterbrevets 12. Det kommer strax på väggen, så ni kan vara med och läsa. Alltså, så här är det. När du har tagit emot Jesus som din frälsare, alltså när du har godkänt det han gjorde för dig på korset. Det vill säga, han tog på sig alla våra misstag, alla våra problem, allt det som vi är svårt, där vi gör illa varandra. Vi håller på med saker som bara är, ibland har vi baktankar och gör saker. Vi gör till och med saker som vi inte vet vi inte borde göra. Men allt det där, allt hela det där paketet, det tog Jesus på sig. Och så gick han upp på korset och så dog han för hela mänskligheten för 2000 år sedan. Och från den dagen så har du och jag tillträde till Guds tron. Men grejen är ju att vi måste ju ta emot det där. Eller hur? Så jag vill säga så här som jag sa till mina barn när de var yngre. Det finns ingenting som är så svårt som inte går att ordna. Är ni med? Därför att det finns ingenting som är så svårt så att inte det finns där på korset. Det finns ingenting som är så hopplöst och omöjligt så att det inte finns där på korset. Alltså det finns där. Och därför så är det ju så att när du och jag tar emot den här, den här räddningen där vi räddas från oss själva och vår egen brist och vår eget problem. När den dagen vi gör det, då säger Bibeln att då föder Guds heliga ande som är här nu oss på nytt. Det står i Johannes 3. Då föder Gud oss på nytt genom sin heliga ande. Och då tänker jag att den där resan kanske du var med om för jättelänge sedan, så du har glömt hur förvandlande det var. Men jag vet ju att det sitter sådana här i rummet som har varit med om det nyss och som absolut har upplevt hur det som var mörkt och svårt vändes till någonting ljus. Det vill säga, du gick från mörker till ljus. Är ni med? Och det där, när man har varit med om det och känner att yes, det här är min väg jag vill gå, då brukar ju vi tala om att du behöver bli döpt. Och det är ju en fysisk berättelse som du då har, där du överlåter dig själv genom dophandlingen åt Gud och säger: Gud, okej, nu vill jag att du är med och leder mig resten av mitt liv. Så dopet är ditt gensvar på denna förvandling som sker genom korset. Ni med? Så dopet, och då säger Bibeln att det finns kraft i den handlingen. Så det är inte bara en symbol i största allmänhet där du överlåter dig åt Gud, utan det står också att Gud i det läget börjar en process i ditt liv. Så andra Korinthierbrevet 5:17 säger att den gamla skapelsen, den är då förgången, och så har någonting helt nytt kommit. Alltså, det är ju inte så att du har blivit en annan sort eller en annan person. Men Gud gör något på din insida som gör att du får nya förutsättningar för det liv som kommer. Mm, är ni med? I samma ögonblick som jag säger det, så är det ändå så att Bibeln också säger att från det ögonblicket så föds du in i Kristi kropp. Alla ni som har läst de här Bibeln, ni har hört det här hur många gånger som helst. Eller hur? Ni har hört att från det ögonblick som du överlåter dig åt Gud genom dopet, så föds du in i Kristi kropp. Och det är det den här texten handlar om. Så därför ska vi läsa från den 12:e versen. Och nu får ni ha lite tålamod med mig, va? För nu får vi mala lite. För jag vill inte att ni går hem och tänker: ja, det där har jag hört förut, så nu lämnar jag det. Utan nu vill jag att du upplever att det jag talar om idag blir allvar i ditt liv. För det är nämligen så att det är Guds vilja och plan för den här världen det handlar om. Inte bara om oss som enskilda personer. Så nu läser vi första Korinthierbrevet 12 och framåt. Och nu förstår ni då vilken kropp vi pratar om. Vi pratar inte om vilken kropp som helst, utan nu pratar vi om Kristi kropp. Till liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många delarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger: jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger: jag har inget öga och jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Är ni med? Gud har gett var och en den del i kroppen som han ville. Inte det som Annette Karlsson ville eller någon annan ville, utan den del i kroppen som Gud ville. Och allt sammans var en enda kroppsdel. Vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte ska uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har han gett gåvan att göra under och bota sjuka och att hjälpa. Att styra och tala olika slags tungotal kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare. Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej! Men sök vinna det nådegåvor som är störst och då ska jag visa dig en väg som är överlägsen alla andra. Vad är det för väg han talar sen? Kärlekens väg. Den är överlägsen för att det här ska kunna fungera. Så mina vänner, nu ska vi ta oss igenom det här. I den 12:e versen så är det ju bara så att en kropp består av många delar. Och så är det med Kristus. Vi har alla genom den heliga ande blivit döpts in i denna kropp oavsett vilka vi är. Och det är väldigt viktigt att se att det står judar, greker, slav eller fria. Och det betyder ju att oavsett vilka vi är, kön, ras, gammal eller ung. Hörde ni? Vi har ett jättestort problem i vårt samhälle. Där vi har diskriminering mellan, inte bara mellan kön eller mellan ras. Vi är också mellan gammal och ung. Det är förfärligt. För vet ni? Att om de unga inte också träffar gamla så har de ingenting att lära. Jag har sett bönegrupper med 15-åringar och de där 15-åringarna, de har jättekul i 2 år och sen så finns det inget mer att lära. Så då spricker de där grupperna. Medan om man har några fler generationer så finns det någonting att lära. För vad är poängen? Jo, det är att den som är ung ska lära sig av den äldre det kristna livet. Behöver ju inte ha samma uttryck. Alltså alla måste ju inte gilla Elvis. Eller hur? Och alla måste inte gilla salmer eller Einar Ekberg. Det är helt oväsentligt. Men alla, oavsett om man är ung eller gammal, behöver lära sig hur man lever det kristna livet. Och det kan man bara göra i relation. Hörde ni? Alltså, om vi här har stora konserter eller event här som är jättehärliga och vi sjunger kristna sånger och vi gör det ena med det tredje. Det kommer inte att hjälpa en enda människa mer än möjligen tycka att vi kristna är rätt så trevliga. Eller hur? Men om vi som är i den här församlingen och alla andra församlingar är beredda att vandra med en ny vän och göra som Paulus sa, för han sa så här. Se på mig. Se på mig. Han säger också så här, gör som jag. Det vill säga han tar med sig en människa och säger, nu ska du lära dig att göra som jag. Och hur gör jag? Och så visar han Timoteus och han visar alla dem han leder hur man gör när man är kristen. Därför kan inte vi skicka ut informationsblad. Det är inte möjligt. Vi kan inte heller skriva en massa i tidningen och tro att människor ska bli lärjungar, det vill säga efterföljare av Jesus. Utan vi behöver faktiskt ha människor som är beredda att gå tillsammans med någon annan. Och jag vet en sak, och det är att vi som är kristna ofta tycker att det är lite pinsamt när vi kommer i grupper och känner oss lite osäkra. Och det är svårt att säga till de andra, hörni, nu ber vi. Eller hur? Eller det är svårt att säga så här, hörni, nu är det så här att jag läste någonting i Bibeln som blev väldigt viktigt för mig. Så vi blir lite, så här, lite det blir lite pinsamt. Så vi gör inte det. Men det är ju just det vi behöver göra, för det är så man lär sig livet med Gud. Det gör man ju genom bönen, det gör man genom ordet. Och när vi träffas här på söndagarna så är ju vår uppgift, förutom att vi tjänar och upphöjer Gud, så är ju vår uppgift att uppbyggas inifrån i vår tro så att du orkar nästa vecka. Så att du orkar i vilken miljö som helst, så är det ju det som är själva poängen. Men Paulus verkar förstå, när han nu har sagt att det här gäller alla som döps in i Kristi kropp. Så verkar det ändå så, Julia, om du tar nästa vända. Och nästa igen. Så har han ett långt avsnitt från den 15:e versen ända till den 25:e, det vill säga 10 verser. När han hela tiden försöker få de som han talar till i Korint att inse att här finns det en liten risk. Alltså, ögat kan inte säga till örat att jag behöver inte dig. Och foten kan inte säga till ögat att jag behöver inte dig. Alltså den här splittringen som uppstår i en kropp om man inte inser att här måste vi. Vi är födda in i en gemenskap. Och det är bara gemenskapen som kan växa. Jag tänker mig så här, om min kropp sätter sig på en stol och aldrig rör sig något mer. Om det är det som blir poängen med vår gemenskap. Då kommer jag bli jättetjock, stor och tjock, och till slut kan jag inte röra mig. Och till slut hamnar jag på sjukhus och till slut kan inte mitt hjärta slå. Alltså, är ni med? Det finns en dynamik i den här kroppen där alla delar behövs. Och så gör Paulus någonting intressant. Han försöker säga så här, ja, de delar i vår kropp som vi inte tycker är så viktiga eller som vi inte bryr oss så mycket om, de behöver vi ha särskild omsorg. För han säger så här, det finns två saker som är nödvändiga i kroppen, och det är omsorg om varandra och det är respekt. Det säger han uttryckligt i den här texten. Och då tänkte jag så här. Alltså, hur många av er tycker att magen är snygg? Alltså, då menar jag inte utsidan, utan jag tänker magsäcken. Hur många av er tycker att den är snygg? Nej, den är ganska ful och lite småäcklig. Åtminstone om man ska titta på den och någon opererar. Alltså, om man nu inte är riktig fan av inre kroppsdelar, så tycker man kanske att de inre kroppsdelarna inte är så snygga. Men lyssna! Vad händer om inte vi har en matsäck? Vad händer om inte vi tar hand om magsäcken och ger den vad den behöver? Vad händer då? Ja, utan mat kanske vi klarar oss 3 veckor. Utan vatten klarar vi oss 3 dagar. Hela kroppen dör. Alltså är det ju nödvändigt att vissa funktioner behöver särskild omsorg. Det är ju vad Paulus talar om. Så därför så kan ju inte du och jag liksom sitta här och säga att ansiktet är det bästa. Alltså, vi gillar ju det. De flesta av oss håller ju på att putsa på våra ansikten. Det gjorde jag också i morse. Eller så liksom ser vi till att vi har snygga kläder så inte syns valkarna man har. Eller hur? För vi håller på med det här yttre så mycket. Men det finns en massa saker och funktioner i kroppen som inte är vackra. Och de säger Paulus att vi ska ha särskild omsorg om. Ska vi vara lite praktiska då? Då är det ju så att den som kanske är en förebedjare och aldrig säger ett ord, eller du vet inte ens att den ber, den behöver en särskild omsorg. Eller de som städar i kyrkan. Förresten, vi har en städlista som måste gå runt vid städningen idag. Alltså att det finns särskild omsorg och respekt som behöver ske. Och allting har ett enda syfte, nämligen att det inte ska uppstå splittring. I den 25:e versen så är det ju det som allting handlar om, att det ska inte uppstå splittring i kroppen som en levande organism. Alltså, Guds församling är inte, hör ni nu, är inte en teater eller en biograf eller en skola där man liksom ska vara en stjärna på något sätt. Utan församlingen är en levande organism där ingen kan säga du hör inte hit. Bibeln säger dessutom att jag, som då råkar vara föreståndare här just nu och som därmed kallar herde, jag kan inte säga till någon i det här rummet, du får inte vara här. Eller hur? För det är Herrens jord. Det är inte min, utan det är Herrens. Så jag är bara här och förvaltar den. Är ni med? Och det här är ju jätteviktigt. För vad är då meningen med alla de här delarna och allt det här? Jo, det är ju att det ska bli en sån relation så att vi faktiskt gestaltar vem Gud är i den här tiden. Men för att detta ska vara möjligt och vi ska visa omsorg och respekt för alla delar, så tänker jag så här, så behövs det ett visst mått av hängivenhet. Eller vad tycker ni? Alltså, då menar jag inte till golfen eller jobbet eller något sånt. Utan jag menar hängivenhet till det andliga liv som Gud har gett oss. Genom den heliga ande. Oförtjänt. Jag vet inte hur ni tycker, men jag tycker ju till exempel att jag gillar ju hockey, det vet ju ni. Mm. Och jätteglad nu då att de lag som vi håller på i vår familj, för vi håller inte på samma ändå, att de kommer att komma på slutspelsplats. Men det bästa jag vet när jag lyssnar på TV, på SHL så här, så älskar ju jag de här tillfällena när de sitter i studion och analyserar. Det liksom är ju, det är ju det jag tycker är jättekul. Då går Dennis, för det tycker han är jättetråkigt. Men jag tycker det är jätteroligt. Och jag älskar den hängivenhet som Johan Thornberg och Niklas Wikegård visar. Alltså, de kan allt. De kan allt om spelarna. De kan allt om den här strategin som används. Och det laget använder den strategin och det laget använder en annan strategi. Och för mig är det hängivenhet. Det är ett tecken på hängivenhet. Min pappa, han gillar att titta på hästhoppning, och jag vet inte vad hon heter som refererar hästhoppning, men jag tror hon heter Lotta. Hon är också en sån typ. Hon kan allt. Hon vet allt om varenda häst, hur skadad den har varit och vad den heter och vem mamma och pappa var. Och liksom, de vet allt. Och det är hängivenhet. Det är att hänge sig till någonting. När jag var liten så fanns det en jättekänd predikant som hette Frank Mangs. Hans stående kommentar till allt Guds folk, om de var i Svenska kyrkan eller vad de var, så var: ge dig hän. Ge dig hän. Och du vet, det här är bara möjligt om man ger sig hän. Det är inte möjligt om man struntar i det. I Hebreerbrevet så står det till och med att var lite angelägna om att gå på de här samlingarna när vi har. Därför att i den här samlingen så handlar det om att vi ger varandra omsorg och respekt. På tal om det så har jag ett litet uppdrag som jag ska göra nu. Som väl får illustrera den omsorg och den glädje som vi har i varandra. Kan vi stå upp allihopa? Gracias. varsågod och sitt. Alltså Per, han har fyllt år igår. Visst var det igår? Ja. Och vi är jätteglada över att du är här. Men du vet, när man fyllt 50, då är det ett mått på mognad. Mognad och ansvar. Så kära broder, jag önskar dig en god fortsättning på det här livet. Och jag är så tacksam över att du och din familj är här. Och jag önskar er Guds rikaste välsignelse på, för allt som händer framöver. Och jag vet att han har omsorg om er. Är ni med? Vi visar varandra omsorg och respekt. Nu kan vi inte dela blommor åt varandra varje dag, men nu tänkte jag liksom att det var ett bra exempel. Eller? Alltså, äkta kärlek och gemenskap är faktiskt målet för Guds folk. Guds folk behöver ge sig hän. Och det är här som jag ibland blir lite bekymrad i mitt hjärta. För att jag vet inte, den här senaste igår eller om det var i förrgår så sa jag till ett av mina barn. Men det är ju så här, vi är kristna men vi är ju inte konstiga. Vi är annorlunda därför att vi har kanske en annan världsbild än folk i allmänhet. Men vi är ju inte konstiga, utan vi är ju kärlekens och försoningens folk som ska ha försoning i kroppen. Och då är det ju så att vi behöver ha den kulturen, att vi tar det uppdrag som Gud har gett oss. Alltså när Gud kallade dig till att bli hans, så är ju den första kallelsen att bli Guds barn. Och att bli en del av hans kropp. Den andra kallelsen är ju att blomstra i den personlighet man är. Så att vi tillsammans kan bli en kropp som blir synlig för världen. Så när vi var här på julafton, vet ni, då hade vi hur kul som helst. Alla ni som var med vet att det var hur kul som helst. Vi hade ett husband och vi hade fått mängder med mat. Och vi hade många människor här som vanligtvis inte får gå på fest. Men jag tror att det är sällan vi har haft så kul. Och vi var sällan vi har varit så många som ville vara med. Och så tänker jag, så måste det bli i fortsättningen. Att vi ger oss hän till det som kallas Guds folk. Som i den här metaforen är en kropp. Om man läser bara, nu har inte jag bett Julia skriva upp det. Men om man läser början på det här 12:e kapitlet. Eller jag menar Romarbrevets 12:e kapitel som egentligen har samma budskap. Så står det så här ifrån den första versen. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som en levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Hörde du? Alltså, Gud ber dig inte sitta på rumpan här. Och att det utgör någon sorts helighet, även om det är roligt för mig att ni sitter här. Utan Gud ber dig genom sitt ord att frambära dig själv som ett heligt offer. Och det ska vara din gudstjänst. Och då står det att det behagar Gud. Och så står det så här. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av vad då? Tanken. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom är fullkomligt. För vad är målet med Guds vilja? Det är ju en fantastisk, ett fantastiskt folk som kan visa på den kärleksfulla juden. Vi är inte alltid så bra på det, men vi måste bli bättre på det. Vi måste bli bättre på det. Att visa den här världen kärlek för den här världens skull. Vi brukar ju sjunga en kör, eller hur? För den här världens skull behöver jag brinna. Det är ju detsamma som jag säger. Hänge dig åt Guds livet. Gemenskapen med honom. Och jag tycker att jag får kämpa med den här frågan jämt och ständigt. Jag vill inte att ni ska bli invaggade i någon sorts gudstjänstliv som blir någon sorts frikyrkofriks av er. Där ni liksom konsumerar frikyrkolivet. Det är för mig helt förkastligt. Och jag vill inte att de är nya i vår gemenskap ska komma in i ett sånt tänk överhuvudtaget. Att vi liksom är några frikyrkokonsumenter hela tiden. Utan Gud har kallat oss till gemenskap med varandra. Det betyder ju inte att vi måste ha tråkigt. Trodde ni det? Att vi måste ha tråkigt. Jag tänker bara att frikyrkogemenskapen eller gudsfolksgemenskapen, det är en varm och innerlig gemenskap som har ett uppdrag att visa världen vem Gud är. Och är det så att du och jag inte vill göra det som står i Romarbrevet, att vi inte vill frambära oss själva, hänge oss själva till ett levande och heligt offer som behagar Gud, då blir det inte mycket visat för världen. För det funkar inte annars. Ni med? Det funkar inte utan omsorg, respekt, kärlek, gemenskap. Att vilja vandra med någon. Att vilja älska. Att vilja gå fast man tycker att allt ser värdelöst ut. Eller hur? Det går inte på något annat sätt än gemenskap och kärlek. Och du är inget frikyrkofrik, utan du är en del i kroppen. Och är det så att du är en del i kroppen som kanske inte syns alltid, det vill säga du kanske har hjärtfunktion eller magfunktion eller njurfunktion, för det tillhör ju också kroppen, även om det inte är synligt, så är det ju väldigt viktiga funktioner som vi på ett alldeles särskilt sätt behöver ha särskild omsorg om. Nu ska jag säga amen, för nu börjar ni ju bli lite trötta på min röst. Men nästa söndag tänker jag tala om de levande stenarna. För de levande stenarna har också en liten bit i det här som Gud försöker säga till oss genom Paulus, genom olika metaforer. Så kära vän, hänge dig, jag säger som Frank Mangs, hänge dig åt gemenskapen med Jesus. Vi ber innan musikerna får ta vid. Herre, jag tackar dig för att du älskar mina vänner här mycket mer än någon av oss kan. Och du vet att vi tycker det är svårt ibland att älska varandra. Och ibland har vi så mycket olika åsikter om hur saker och ting ska vara och inte vara. Men Herre, jag deklarerar, proklamerar att enhet och gemenskap ska känneteckna Skärgårdskyrkan. Det ska känneteckna vår gemenskap. Det ska kännetecknas av kärlek, respekt och omsorg så att Värmdö kan se vem du är. Och Herre, det är vi, hjälp oss att förstå att det inte är någon annans ansvar, utan det är mitt ansvar att leva det livet hängivet inför ditt ansikte. Herre, jag vill att du tar hand om varenda en som är här idag. Jag vill att du på ett särskilt sätt välsignar var och en. Du vet att vi kämpar med olika saker. Vi kämpar med besvikelser, arbetslöshet, vi kämpar med sjukdom, vi kämpar med dåliga relationer, vi kämpar med allt som människor kämpar med. Men Herre, jag tackar dig att du den här stunden griper in i de omständigheter vi har. och att vi får lägga oss i ro och frid i din hand och uppleva att du är med oss genom hela livet och de omständigheter vi är med om. Tack för att du är här för att välsigna var och en. Jag ber i Jesu namn. Amen.